Ja, det kändes nästan som det blir bättre. Vad heter det här tv-programmet där man sjunger varandra sånger? Så mycket bättre. Så bra har sången aldrig låtit. Tack så mycket. Jag hade skrivit den där lilla kören, jag tror att det var 1985. Och sen blev den lite av en signaturmelodi på Pingst 85. En stor ungdomskonferens i Stockholm. Och därför spreds den där sången ut över Sverige och sjöngs av många ungdomskörer. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Andra Korinterbrevet. Är det två bibelord från Andra Korinterbrevet? Först ifrån det fjärde kapitlet och den sjätte versen. Där Paulus skriver så här: Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Och i det 12:e kapitlet skriver Paulus ifrån den 9:e versen: Min nåd är allt du behöver, säger Gud. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför säger Paulus, vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Förra helgen så hade jag ledig helg och vi åkte ner till Kristianstad till vår äldste son och hans familj. Och då gick jag på gudstjänst i Östermalmskyrkan i Kristianstad, som är en samarbetsförsamling med sammanslagning av Pingst och EFK. Och där har man under hela den här våren haft en predikoserie utifrån en bok som heter Kristna ateister. Låter lite märkligt. Man har inte predikat från boken, men man har lånat rubrikerna från den här boken. Och boken handlar om kristna som säger att de är kristna, men som lever som om Gud inte fanns. Alltså som bekänner en kristen tro, men lever som om han inte fanns. I söndags så var rubriken: Vi som tror på Gud men ständigt jagar lyckan. Och så här har man då liksom tagit område för område. För att belysa hur lätt vi säger att vi tror på saker och ting, men sen får det inget genomslag. Ingen konsekvens i våra liv. Jag ska läsa några citat här som handlar om det jag kommer att prata om idag. En man som heter James Houston har sagt så här: Vår tjänst utgår från våra svagheter, inte vår styrka. Sårbarheten knyter oss till andra människor och till Gud. Henry Nouwen, som jag läser nästan varje morgon med stor behållning, han skriver så här: Under rubriken Bryt inte det knäckta strået. En del människor vill gärna göra sig av med allt som är en aning skadat. Istället för att reparera säger de: Äsch, jag har inte tid att laga det. Jag kan lika väl kasta det i soptunnan och köpa nytt. Ofta behandlar vi människor på samma sätt. Vi säger: Han har ju problem med spriten. Hon är ju ganska deprimerad. Ja, men de har ju misskött firman. Det är nog bäst att vi låter bli att engagera oss. När vi vänder folk ryggen på grund av de brister vi tycker oss se, hämmar vi dem. Vi ignorerar deras gåvor som ofta finns gömda i bristerna. Vi är alla knäckta strån. Antingen brustenheten är synlig eller ej. Om vi lever i medkänsla upptäcker vi att styrkan finns i svagheten och att all sann gemenskap egentligen är ett de svagas kollektiv. Jag skulle vilja börja i en liten annan ände. Jag skulle vilja börja med att prata om Jesus år. Vi har ju precis passerat påsken och jag tycker det är skönt att hålla sig kvar i påskens varma, kärleksfulla, innerliga budskap. Paulus skriver i Kolosserbrevet 1 från vers 15 så här om Jesus. Han, Jesus, är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen, ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Det här är en av de mäktigaste beskrivningarna av Jesus som vi hittar i Bibeln. En storhet och en mäktighet som nästan gör att det är svårt att ta till sig de här orden. Sån är han, Kristus. Och då kan vi ju tänka, inte det är ett fantastiskt utgångsläge för att rädda världen? Nej. När Gud skulle fullborda sin frälsningsplan och rädda oss människor så kunde han inte göra det genom ett maktord från sin tron. Han steg ner. Han blev som oss. Ordet, detta mäktiga ord som i begynnelsen sa och det blev. Som Paulus skrev, han som sa var det ljus och det blev ljust. Han har lyst upp mitt hjärta. Han som befallde och det stod, det blev kött och blev blod, säger Bibeln. Han bodde ibland oss. Och den här fattigdomen som Jesus hamnar i, den hamnar han i av fri vilja. Han väljer att bli fattig. Han väljer maktlöshet framför makt. Han väljer sårbarhet framför kraftfullhet och aggressivitet. Och han väljer att bli beroende framför självtillräcklighet. Han blev en tjänare för att ge sitt liv för vår skull. Och han säger själv, jag har inte kommit för att bli tjänad. Utan jag har kommit för att tjäna och ge mitt liv till lösen. Han väljer att stiga ner från sin maktposition och bli svag, bli maktlös och sårbar för vår skull. Och därför säger profeten Jesaja att det är genom Jesus sår som vi helas. Så här läser vi Jesaja 53. Jesaja 53, vers 4. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Och det här vet jag att du som bekänner dig som en kristen, du bekänner dig till det här. Du håller med mig när jag beskriver Jesu nedstigning från makt och härlighet. Han lämnar allt för att bli en sårbar människa. Och den här texten jag läste från Jesaja, där står det våra gång på gång, våra sjukdomar, våra plågor, våra brott, våra synder. Det var för vår skull som han gjorde allt detta. Alltså trots allt som Jesus var innan han blev människa. Trots allt han gjorde, trots allt han sa. Jag menar, det han sa har ju förändrat den här världen. människor i alla möjliga sammanhang beundrar Jesus vad han sa. Men trots allt han sa, trots allt han gjorde, så är det såren som avgör ditt och mitt eviga tillstånd. Hade inte Jesus lidit och dött så hade vi varit förlorade. Trots allt Jesus sa, trots allt Jesus gjorde, trots hans mäktiga ställning inför tronen. Det är såren som avgör ditt och mitt eviga tillstånd. Det finns en berättelse i första Mosebok som jag tycker är oerhört fascinerande. Det handlar om Mose. Det är två olika sammanhang. Först från andra Mosebok 19. Mose har tagit Guds kallelse på allvar. Han går framför Israels folk, för dem ut i frihet från Egyptens slaveri. Och så hamnar de efter en del turer vid Sina i öken, vid foten av Sina i berg. Och Mose går upp på berget för att på Guds uppdrag, för att lyssna in Guds tilltal. Och Gud talar till honom och Mose för detta vidare till folket. Men så säger Gud till Mose att nu ska jag uppenbara mig för hela Israels folk. Så att de aldrig kommer att tvivla på ditt uppdrag att vara deras ledare. Och så får Mose i uppdrag att dra ett streck, alltså en linje. Med bra avstånd till berget som folket inte får passera. Därför att om de passerar den linjen så kommer de att dö av Guds helighet. Av den kraft, en kraft som kommer att sänka sig ner över det här berget. Och Mose gör så, han drar en gräns runt berget och så samlas folket. Men ingen går längre än vad Mose har sagt. Och så sänker sig Gud ner över berget. Och det här är ju en oerhörd beskrivning av hur en helig Gud möter människor i deras svaghet. Så läser vi i andra Mosebok 33 att Mose dristar sig att be om att få se Gud. Alltså inte bara höra honom och uppleva honom, han ber att få se Gud. Han har fått Guds löfte att Gud ska gå med dem. Och han har sagt så här till Gud, om inte du går med Gud så är det lika bra att vi stannar här. Det är bara om du går med som jag vill gå. Mose kallas den ödmjukaste mannen på jorden och nu ber han om att få se Gud. Och Gud säger, du ska få se mig, men mitt ansikte kan du inte få se. Därför att ingen kan se mitt ansikte och leva. Men ställ dig där på klippan, säger Gud. Och när jag kommer så kommer jag att ställa dig i en klippskreva. Och hålla min hand för dig och ditt ansikte när jag går förbi. Och när jag har passerat så kommer jag att ta bort min hand och du kommer att få se mig på ryggen. Och Mose gör som Gud har sagt och det sker som Gud har sagt. Och det här är en fantastisk bild på Kristus. Där, gömd i den brustna klippan. Där ser Mose Gud. Den brustna klippan som skyddar Mose är en bild på Jesus. Det är gömda i Jesus sår som vi frimodigt kan komma inför tronen för att få hjälp i den stund när vi behöver det. Endast gömda i hans sår kan vi se Gud. Och det här säger jag för att vi ska förstå varför såren är så viktiga. Varför Jesus måste bli den han blev. Nu ska jag vilja säga någonting om våra sår. Varför är vi så rädda för svaghet? För sårbarhet, för fattigdom? Varför är vi så ivriga att dölja den och ignorera den när det är just där Gud vill bo? Och här tycker jag vi möter en enorm kollision
I så många sammanhang där människor bekänner Kristus. Men man är samtidigt så rädd. Så rädd för det som Gud vill bo i. Vi är så rädda för svagheten, sårbarheten, fattigdomen. Jesus säger saliga, de som är fattiga. Och så visar han att välsignelsen finns dold i fattigdomen. Fattigdomen är själva den mark i vilken skatten finns gömd. Och ändå är vi så rädda för den. Varför är vi så rädda för tomheten? Vi ser till att ockupera varje stund och varje yta. Och är vi inte upptagna så ser vi till att vi blir det. Vi fyller ut tomrummen innan vi ens har nått fram till dem. Vi fyller dem åtminstone med våra bekymmer. Att släppa kontrollen över tomrummen i våra liv, det handlar om en villighet att låta någonting nytt och oväntat hända. Gud vill bo i tomrummet. Gud vill fylla våra tomrum. Varför putsar vi hellre fasaden än att avslöja vår brist? Om nu Gud har räddat världen genom sina sår, varför tror vi att vi skulle göra annorlunda? Och Paulus är tydlig här. Han säger, den här skatten, den har jag i lerkärl. Och jag måste erkänna att jag får anstränga mig lite grann för att tänka mig Paulus svag och sårbar. Jag vet inte varför. Men kanske är det för att vi ibland förväxlar resultaten med personen. Och vi tänker att Paulus, han var ju en mäktig missionär som erövrade hela den då kända världen. Men låt oss glömma det, det var inte Paulus. Det var Guds ande, kraften ifrån Gud som erövrade världen. Det var inte Paulus. För Paulus, han säger, jag är ett lerkärl. För att ingen ska kunna komma och påstå det var Paulus som räddade världen. Nej, det var den helige ande som visade på Jesus sår som räddade världen. Jag är er tjänare för Jesus skull, säger Paulus. När jag är svag så är jag stark. Skatten ligger inte och har aldrig legat i ett bombsäkert bankvalv. Den är inte skyddad bakom höga murar. Den är inte omgiven av makt och myndighet, utan den ligger i lerkärl. Och vad är ett lerkärl? Ett lerkärl är vardagens brukskärl. Det är kärl som inte har något värde i sig om det inte brukas i tjänst. Brösttoner och aggressivitet har aldrig klingat vackert tillsammans med kärlekens evangelium. Att göra karriär på korset är verkligen en motsägelse i sig självt. Och här ligger faran i allt tal om starka ledare och megakyrkor och kändiskap och självcentrerad gudstjänst. Kan du dra ner ljudet så ska jag snyta mig. Tack. Nu kan du dra upp igen. Vi är inte kallade till något annat än att i största ödmjukhet leva ut vår tro. Och det har alltid kännetecknat de sant heliga, att de är ödmjuka. Och vad är ödmjukhet? Ödmjukhet handlar om att alltid erkänna att Gud har rätt. Ödmjukhet handlar inte i första hand om hur jag är mot andra människor, utan det handlar om vilken plats Gud har i mitt liv. Att vara ödmjuk är inte att vara en mes eller att vara någon människa som aldrig tar plats. Att vara ödmjuk är att erkänna att Gud är större. Och Gud har alltid rätt. De sant heliga har alltid varit ödmjuka. Ödmjukheten föds i medvetandet om mitt ursprung. Att jag är skapad av stoft från marken. Om inte Gud blåste in sin livsande i mig, så skulle jag liksom bara blåsa bort med vinden. Vi är kallade att gå i Jesus spår, att leva, att skratta, att gråta, att lida tillsammans med andra. Jag ska läsa vad Jesus skriver i bergspredikan. Jag citerar ju en av verserna där. Han säger, saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Går det att överhuvudtaget missuppfatta det Jesus säger? På ett annat ställe säger han så här i Matteus 20:25. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk, att fursten har makten över folket, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare, och den som vill vara den största bland er ska vara de andra slav. Och i Johannes 13 säger han, har jag nu tvättat era fötter, är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. James Houston, som jag citerade i början, han sa också så här: ingen blir någonsin så klok att han inte behöver vara god. Och så är det. Vi växer aldrig ur vårt barnaskap hos Gud. Vi kan bara växa i det här barnaskapet. Vi är och förblir hans barn. Och han är vår mäktige far. Hela världspredikan handlar om den här vördnaden för Gud och vördnaden för människor. Varje människas unika värde. Varje människa du möter är skapad av Gud. Varje människa du möter är älskad av Gud med en kärlek som övergår allt mänskligt förstånd. Varje människa du möter har Jesus dött för. Och därför säger Jesus, ve den som förför en av dessa mina minsta. Och samtidigt är varje människa du möter lika svag och lika bräcklig som du. Jag brukar tänka det när jag ser maktens människor på tv. Jag brukar tänka att när de kommer in i sitt sovrum på kvällen och ska krypa i säng, så är de små, beroende, lika svaga, lika sårbara. De vet lika lite om morgondagen som du och jag. Spelar ingen roll hur mäktiga de är, men de är lika små. Och det är så nyttigt att tänka så här, att varje människa jag möter är lika svag som jag. Varje människa behöver varsamma, ömma händer för att inte skadas. Och de sår hon har kan bara helas i den gemenskap som hämtar näring från korset. Och försoningen. Bara när församlingen lever sitt liv i korsets närhet så är den kristna gemenskapen helande. Jag minns ett tillfälle, kanske jag har berättat det här i något sammanhang, men jag minns ett tillfälle när jag bodde i Skövde. Jag skulle ha ett bibelstudium för mina tilltuffsade vänner på LP-stiftelsen. Och det var en salig blandning människor. Och det här föregicks av att jag var helt slut. Jag var så trött så att jag visste inte hur jag skulle klara av att gå dit. Och jag hade ingenting att säga. Och jag gick dit och jag brottades innan, när det var min tur där. Och jag brottades, vad gör jag nu? Och jag tänkte, det får bära eller brista. Jag började berätta för dem. Jag sa att jag har ingenting att säga. Jag är så trött. Att jag orkar inte. Och det som hände då, det kommer jag aldrig att glömma. Därför att de lutade sig fram. Och jag såg i varenda persons blick att de vet precis vad jag pratar om. De berättar inte om sin svaghet. De berättar inte om sina nederlag, om sina år av kamp. Men jag såg i deras ögon att de vet precis vad jag pratar om. Och jag behövde inte be dem. När jag hade berättat och inte hade några mer ord om min situation, så reser de sig från sina stolar och så samlas de omkring mig. Och så börjar de be för mig. Och de lägger sina händer på mig och de ber. Och jag upplever hur Gud är där, hur Gud ger kraft, hur Gud lyfter. Och de säger ingenting, de bara ber. Och sen tror jag hade mitt livs bibelstudium. Jag vill tro det i alla fall. Men Det var så starkt, och det jag predikat om här idag tyckte jag på något sätt bevisades i det här sammanhanget. James Houston sa: vår tjänst utgår från våra svagheter, inte vår styrka. Sårbarheten knyter oss till andra människor och till Gud. Jag ska läsa ett citat till av Henry Nouwen innan jag slutar. Sår som helar. Ingen undgår att bli sårad. Vi är alla människor med sår, fysiskt, känslomässigt, psykiskt eller andligt. Den främsta frågan är inte hur ska vi kunna dölja såren så att vi inte behöver vara generade, utan hur ska vi kunna använda dem i tjänst för andra. När såren inte längre gör oss skamsna utan blir till läkedom, så har de blivit sår som helar. Vår erfarenhet av ensamhet, av depression och rädsla kan bli till gåvor för andra människor. Särskilt om såren har blivit väl omskötta. Så länge såren är öppna och blödande så skrämmer vi lätt bort andra. Men när någon ömt har förbundit våra sår så skrämmer de inte längre. Och när vi upplever en annan människas läkande närvaro upptäcker vi vår egen förmåga att hela. Då gör våra sår att vi kan uppleva djup solidaritet med sårade bröder och systrar. Låt oss inte vara rädda för svaghet, för fattigdom, för tomhet. För där vill Gud bo. Det är där han bor. Och det är där han kan använda oss. Därför att han är den han är. Och det är där gemenskapen börjar. Det är där vi möter varandra. Det är där allting förändras. Amen. Tack Gud att du har prövats som vi. Tack att du valde det. Tack att du valde att leva utsatt. Att leva sårbar, fattig. I den här världen. Jag tackar att du till och med gick in under våra svagheter. Under våra misslyckanden, våra brister, vår hårdhet. Våra synder. Och därför kan vi frimodigt komma inför tronen och veta att du vet. Du vet allt om oss. Och du vet hur det är att ha det som vi har det. Tack för löftet att vi frimodigt får komma till tronen. Gömda i dina sår. Och där upplever det ofattbara att Gud uppenbarar sig för oss och visar sig för oss. Utan att vi dör, utan att vi smälter ner, utan att vi tar skada, utan bara blir helade och läkta. Tack för vägen som är öppnad för varje människa till helande och frihet. Och jag ber av hela mitt hjärta att vår gemenskap ska bli som du vill ha den, Gud. Att all rädsla för det svaga och det fattiga och det tomma och det bräckliga ska försvinna ur våra liv. Och att du istället ingjuter din kärlek i oss. Gör det, Gud. Hjälp mig. Hjälp mig, Gud. Att våga vara svag. Så att du kan visa din styrka. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen.